Wild Force hade sin storhetstid slutet av 80-talet, början av 90, sådär. Och nu har det gjorts en dokumentär inte bara om bandet utan framförallt om frontmannen Christer Rönnholm. God förmiddag.
God förmiddag.
Så där när vi spelar era gamla låtar i radion, hur känns det i dig?
Ja, jag är väl inte så ofta nu för tiden, så det känns riktigt bra.
Mm. Vad fint, vi har en anledning att göra det. Du, John Råholm som har gjort den här dokumentären I Can't Let Go, han är också här, men nu sprang Roger och han iväg för att mixtra ihop lite musik, för du är ju fortfarande naturligtvis verksam inom musiken och du gör ny musik och vi ska ju få lyssna på det också, men det var lite mankemang med en pinne där, så vi hoppas vi de återkommer i tid så att säga.
Att vi får fram det.
Tanken då att göra en dokumentär kring dig och kring Wild Force, hur kom den till?
Jag kommer inte ihåg exakt, men jag har ju någon gång i tidernas begynnelse haft John som elev faktiskt. Och det där alltså, vi snackade bara, ja, jag har faktiskt skrivit ett filmmanus om Wild Force, en beryktad Norrlandsturné. Och jag föreslog liksom att John skulle läsa den och kolla, och så jag snackade och sen så kom han med idén att göra en dokumentär då istället för den här filmen till att börja med. Får vi se sen.
Och det blev nu ungefär en halvtimmes dokumentär som har visats i TV 30 september. Den finns på arenan och rullar på och det kommer nya tittare varje dag.
Okej, jaha.
När du har sett det slutgiltiga, vad tycker du? Ger den en rätt bild av både dig och Wild Force?
Ja, det som är förstås, den är väldigt kort. Kritiken har väl varit kanske det här att det är lite att skrapa på ytan. Men bra så. Vi hinner ju inte så mycket förstås, men det var ju det som... Vi visste från början att det inte kommer att kunna handla om hela grejen så att säga från början till slut, och till John tyckte att det var av skäl att få in mig, vad jag håller på med i dagens läge och sådant, fortsättningen så att säga. Så det blev som det blev och jag tycker att han har fått det ganska bra. Han faktiskt övergångar från olika grejer till en annan, så var snyggt gjorda. Jag tycker det är bra.
Och det började då egentligen med Wild Force i början där. Det var jättestort och det var USA och det var Renny Harlin som gjorde två av era videos. De åkte iväg till Hollywood, ni filmade på stranden i Los Angeles och allt var liksom... Det var så fem före att det skulle bli jättestort och så blev det inte det.
Ja. Förutsättningarna fanns, men kanske är det lite som know-how och hur man ska gå till väga. Vi är alla också amatörer inom branschen så att säga, och hade inte från början något stort bolag bakom oss utan försök ta oss fram.
Nu får vi också med John i diskussionen här, släng på dig lurarna.
Ja.
Hej, god förmiddag.
God förmiddag.
Ja, det är alltså du som har gjort den här dokumentären, och vi frågar med Christer här och det kom sig att den här kom till överhuvudtaget. Vi ska fråga dig också som gjorde den. Hur tänkte du?
Ja, alltså vi snackade med Christer lite över några koppar kaffe och vad vi skulle kunna göra. Och först var väl, Christer hade ett manus som han ville göra en spelfilm på. Så vi snackade lite om det. Och jag frågade liksom allmänt om Wild Force och allt vad jag varit med om. Jag liksom såg ju bara att det fanns så mycket material där som man skulle bara vilja ha med. Och berätta om liksom att det är ganska många som har glömt bort det, kan jag tänka mig. Och som är ganska få förunnat att varenda Vasabo kanske inte har en sån här story i bagage, så Så där någonstans föddes idén liksom att ja, vi måste nog göra en dokumentär på det här stället.
Mm. Men din personliga, jag berättade just min personliga relation till Wild Force, jag minns en spelning i Åminne 1987 och det var liksom, det var så otroligt häftigt. Men du är yngre än mig, vad minns du själv av
ja,
Wild Force?
Jag var 4 år gammal och så här har jag inte någon minne av det. Men alltså, Christer har ju varit min bandlärare då vi gick i lågstadiet. Och då såg man nog väldigt mycket upp till honom. Han var ju som en idol och liksom han hade långt hår. Och jag har han ju ännu.
Men så, inte lika mycket pudel.
Nej, exakt. Nej, men alltså, det var liksom min bakgrund med Christer. Men inte kommer jag ihåg att jag direkt skulle lyssna så mycket på Wild Force i sig. Inte, men liksom Christer var ju nog en sån här musikkaraktär som man såg mycket upp till då man var liten. Man visste ju nog att de var kova.
Mm. Men vi ska tillbaka till det där, vad som hände med Wild Force. Som sagt, det var 5 före ni sa, ni hade inte den rätta uppbackningen och kanske ni var lite sent ute, som ni själva konstaterat här.
Ja, vi var ju sent ute förstås i slutet av 80-talet när jag höll på att förändras musikstilen etc. Då skulle man, de som var etablerade då har ju fortsatt och kunna fortsätta för att de hade ju sin fanskara. Och även om de hade vissa dippar och kom och gick, sen kom ju 80-talet tillbaks på 2000-talet igen, stilen så att säga. Men så ja, vi var lite sent ute och hade inte rätta maskinerier, även om det fanns bra uppgattning av Lasse Backlund till exempel, som ju såg oss i ett tidigt skede och jag kände honom från tidigare och han tyckte att han ville göra en satsning, men han var ju inom filmbranschen, inte inom musik, så han hade ju inte de kontakterna på det sättet, så det var en, som sagt, på det sättet amatör grej både från bandet och från hans satsning och även fast vi kom med på Sony Music med andra albumet, så kändes det som att de mer och mindre droppa oss. Jag menar, jag som total amatör fick mycket mer promotion gjort runt första albumet än vad Sony Music med sin kapacitet fick gjort. Ingenting fick det gjort med andra CD:n alltså. Mm. Det var som totalt dött. Till och med fick bort Fibla Australien som var jätteintresserade av andra albumet och fattade inte varför de fick information och varför de fick se och så. Så jag tyckte det var väldigt svagt. Mm. Och sen när jag slutade ring varenda dag, så då droppades vi totalt och hände ut.
Mm.
Det bara dog bort liksom allting runt.
Och det uttrycker du så väl här i dokumentären, Christer, en sorts sorg det där att själva musiken är en så jätteliten del av musikbranschen.
Ja, det är ju inte förstås någon hemlighet egentligen. Inte, men
visste ni inte om det då? Eller?
No, man var kanske lite naiv. Man tänkte att det, i alla fall så är det ju... Vi var som sagt över i USA. Vi märkte ju att vår musik dög hur bra som helst. Vi hade ju 5 för ett kontrakt med ett Boston-bolag som var mittemot vad till exempel Sony Music sa i New York, där vi var. De frågade att vad är ni i Europa, är ni bland de 10 mest sålda? Så ja, inte ännu. Vi var ju där och gjort videon och just släppt albumet i Finland och nordiska länderna då. Men, så, men sen när det här Boston-bolaget, så det var ju, de sa han brydde sig inte var vi var överhuvudtaget i Europa, eftersom han ansåg att musik var totalt genom förbar i USA. Han kunde inte höra någon accent på min sång. Han tyckte att det var kunde vilket amerikansk band som helst.
Mm. En stor del av dokumentären, som sagt, John, följer ju då Christer och hans arbete idag. Men också väldigt mycket, ska vi säga, arkivmaterial och sånt som vi aldrig har sett. Vi får ju följa med bakom kulisserna i Los Angeles och sådär. Har du suttit med näsan i arkivet länge? Eller?
Nej, alltså... Stort tack till Lasse Backlund som liksom, jag var och filmade honom och sådär, han är ju med i dokumentären där, så sa han bara att jag har en hårdskiva här med ganska mycket gammalt material, att vi filmar något lite där, att det borde finnas nog kanske någonting. Så liksom började jag kolla på den hårdskivan, och där fanns ju liksom massor med sådana behind the scenes som de har filmat under musikvideospelningar och allt möjligt där och från hotell. Så jag var ju som... Man hittade ju som en guldgruva där direkt, att man såg med tillsammans att det här kommer jag nog att använda alla gånger. Så jag var väldigt tacksam att man liksom hade bra tillgång, att de har liksom dokumenterat ganska bra, och det kanske förstått pojkarna också att det händer är once in a lifetime, så vi får ta och filma så mycket vi hinner.
Och allt finns liksom nerpackat i lådor. Vi såg ett magasin där, och till och med originaltejpen från de här videorna, ja, musikvideorna som Renny Harlin regisserade till exempel.
Ja, alltså som verkligen roligt då man gör en lite sån grävande dokumentärstil och faktiskt märker att här hittar vi en skatt, för att här är faktiskt en grym skatt som vi hittar där, och man fick ju nästan lite sådär rysningar medan man filmar där, och att man som får en sån klar inblick tillbaks i tiden sådär, alltså. Nej, det var nog faktiskt roligt att se att det finns det material och att det är så väl bevarat. Det fanns ju vinyler där också som är i originalskick och liksom helt mint condition. Så som, inte vet jag, på eBay kanske ska gå för några hundringar eventuellt.
Faktiskt, det som har frågat och sett att det finns ut på olika ställen, sajter, och ganska dyrt pris faktiskt idag.
Ja, ja. Men.
Ja. Det var begränsade upplagor som blev såld, jag kommer inte ihåg hur mycket som blev tryckta.
Men det som var kanske intressant under jobbet med dokumentären också var att jag fick ju det här entumsbandet som vi ser i dokumentären, som Lasse säger att jag är här musikvinnare, I Want You Stay och Sofia. Så jag skulle få det digitaliserat då. Och jag trodde ju att, ja, men att här i Yle så finns liksom alla gamla maskiner säkert, att det är bara att få hit och så hittar vi någon gammal maskin och så digitaliserar vi. Men nej, det var inte så lätt heller. Jag måste skicka per post till Pasila i Böle, där det då fanns en arkivenhet som var så att ja, nu kanske skulle kunna gå eventuellt, men att nu pröv skicka hit den först, och så var man ju nervös att ska jag skicka den ena liksom guldskatten på post, hoppas inte kommer bort, om man säger va? Men nej, det funkar liksom, och de fick digitalisera allting och skicka tillbaka också nu, så jag returnerade till Lasse faktiskt.
Härligt.
Samvete är rent.
Men ni valde då att följa Christer ganska mycket i hans arbete idag. Och som titeln säger på dokumentären I Can't Let Go, det har varit en process för dig, Christer, att kanske komma över det här att det inte blir det som det kunde ha blivit. Men du har gått vidare.
Ja, naturligtvis. Att det är ju som, musiken har alltid varit min passion. Så det är någonting som inte man kan släppa. Ibland så känns det ju som att nu har man bara för mycket och man ska vilja bara bort från. Men ändå som jag brukar säga, jag kan inte gå förbi ett piano eller en akustisk gitarr utan att ta ett akkord och kolla att ja. Så om man inte vill göra något annat så hamnar man och gör det här i alla fall. Och är förstås i en liten ort i ett litet land så är det ju ingen guldgruva, utan det är en ständig kamp. Vilket har varit, och jag vet inte om Wildfoss var tanken liksom att det här, this is it, utan det var bara en grej som vi gjorde då, att som jag säger kanske där i dokumentären är att min grej är ju egentligen att skriva låtar och producera och arrangera, så kanske han är starkaste sidan, och sen jag var ju inte frontman före Wildfoss egentligen, utan jag började som basist och sjunger någon låt här och där. Han är kombinationen jag tycker om, han är kombinationen. Så just här som vi gör med Andy och Lasse nu, så är att meningen från början var ju att Andy har låtar från gammalt och idag som han ville göra. Men det var ju inte låtar utan det var idéer. Så vi kom ju underfund med då att jag måste hoppa in och göra styr upp och gör färdigt. Och då blev det ju inte bara låtarna göra, utan skriva texter. Och sen så tyckte han ju att jag skulle sjunga de här låtarna då. För att han är gitarrist, fast han är ju bra sångare. Men så då blev det så. Det blev igen ett stort last på mig, men här är helt okej.
Det var kanske för att du är bra på allting.
No, jag är bra, men jag kan lite av varje.
Ja, men nu då, när du ser tillbaka på den här tiden och naturligtvis har minnena kommit upp till ytan i och med jobbet med dokumentären.
Ja, alltså man kommer ju ihåg att man glömmer det kanske som var jobbigt. Det var ju, nu var ju en enorm press och att man skulle framåt i vilket pris som helst. Och som jag säger i dokumentären, att dagens unga vet att det är omöjligt, så det är inte ens försök, det orkar inte. Det har inte drivkraften, de flesta. Många har ju förstås i och för sig, och det går via andra kanaler. Nu är det ju Idols och allt möjligt, all de här kanalerna som de försöker gå via. Men det är ju inte på det sättet bandverksamhet och låtskriveri på ett annat sätt. Att det var en annan grej, det var mer band och gemenskap. Det var som och vi diskuterade med Lasse, var ju här att vi hade... Vi var ett band, men vi kom upp i han åldern att alla började ha lite familjer och allting. Då du är ett band när du är 18-19 år, så är du sammansvetsad. Du lever nästan tillsammans i träningskampen. Och det är som en helt annan grej när du sen närmar dig 30, så då blir det mer splittrat. Då blir det mer jobb. Inte bara han är fritiden som du har gemensamt. Och då blir det splittrat. Det var som grejen med andra sidan var att då hade Tommy slutat hoppa av. Då hade vi en annan basist från Umeå som spelade på skivan. När han ville att få åka på turné, då tog vi en annan basist från Umeå som var villig att göra turné. Men han var ju över 4 timmar bort. Häxa Heike hade ju flyttat till Helsingfors, jobba på Studiotek. Han var över 4 timmar, 6 timmar med bil bort. Så vi fanns inte på samma ort, och här var också en del av grejen, att det var väldigt svårt att hålla ihop bandet. Det fanns ju som inte någon tid att träna eller så, utan det var, åker vi ut på en spelning eller på turné, så då tränar vi just inför det och har något gemensamt, men annars har vi en sporadisk kontakt. Så summan av kardemumman blev att det lades på hyllan.
John Råholm, man kommer ju Krista väldigt nära här, och du använder dig av ett format att det är väldigt mycket närbilder, close-ups på honom och sådär. Och man ser ju känslorna i honom. Var det tanken att det skulle faktiskt komma under skinnet på honom sådär som det blev?
No, alltså, vi pratar ju om ganska mycket om hans mående och sådana, och jag tycker att det är viktigt att man pratar om det och sådana, och Krista var ganska öppen med det också, tyckte jag, och prata som öppet med om sina känslor och sådana, men inte vet jag om det var någonting som vi direkt hade bestämt att vi skulle som prata om, men det bara blev så, och jag tycker också att det är en bra del av dokumentären att man tittaren faktiskt förstår Krista och får lite som medkänslor med hans situation och man börjar tycka om honom på ett annat sätt. I början av filmen ser han kanske bara en karaktär som har en häftig story, men sen andra delen så blir det mer lite fördjupning i karaktär och man förstår.
Och blir han en människa?
Han blir en människa, ja. Exakt.
Härligt. Hörrni, nu har vi faktiskt den här låten, men nu tickar ju klockan iväg, så jag kommer att spela den efter nyheterna 11:00. Vad bra ni, vi fick fixat den så vi får höra hur Kristers musik låter idag. Men jag tänker ännu, du har säkert John en hel del material kvar när du har rotat där och vågat posta banden hit och dit. Finns det någonting mer? Kan man göra någonting, en fortsättning på det här eller är det bra så här?
Man ska ju alltid kunna göra mycket längre. Alltså det finns nog mycket material som man aktivt har lämnat bort. Och många personer som man skulle vilja intervjua också och så, som inte man har gjort i den korta dokumentären som är om man skulle vara en timme eller en och en halv timme så nu finns det material nu. Det är garanterat men inte vet jag om jag gör en dokumentär nummer två inte på, jag tror inte det beror på Christer om man orkar.
Det beror på hur snabbt vi gör.
Ja, hur länge räckte det här att färdigställa?
Ja, jag började väl filma i april i fjol och filmade under sommaren och hösten och sen klippte nu här på vintern och här var det färdigt sen mars, här ligger på hyllan på Yle liksom under det senaste halvåret men nu är det ju en process nu, en kreativ process så krävs det mycket inspiration och själ och arbete så.
Här får vi bland annat följa med till Umeå och där faktiskt framför du den här låten som vi ska lyssna på efter klockan 11. Tack ska ni ha Christer Rönnholm och John Råholm för pratstunden. Och alla in på arenan nu och titta på dokumentären I Can't Let Go.
Yes.